Ja, då ska vi se. Jag har förberett en jätteintressant predikan, tyckte jag själv. Sen får vi se vad ni tycker. Det är alltid en litet vågspel naturligtvis det här. Om jag dessutom hittar här min det där lilla diavisning här. Jo då. Idag så ska vi alltså ställa oss först en fråga. Vad har du för nytta av församlingen? Det är ju mycket som vi tänker, vad har jag för nytta av det där? Det är en ganska vanlig fråga i alla möjliga sammanhang. Också när det gäller församlingen så kan jag tänka mig att den frågan kommer till oss ibland också. Att vad har jag för nytta av församlingen? Och vad har jag för nytta av att gå till kyrkan på en gudstjänst eller på ett möte och träffa andra kristna? Vad har jag för nytta av det? Det är lite det här vi ska prata om ikväll och försöka fundera. Och framförallt ska du fundera själv på det här perspektivet. Sen hoppas jag att vi kan liksom lite höja blicken från naveln och titta lite på varandra och på andra. Att det kanske finns också en större nytta med församlingen än bara för mig. Kanske också för den som sitter bredvid mig eller den som ännu inte är här. Det är det här vi ska lite försöka fundera på tillsammans. Det finns ett ganska intressant bibelställe i första Korinthierbrevet 11, vers 17. Då säger Paulus så här, han skriver till församlingen i Korint. Han säger så här: när jag hör om er, vad ni sysslar med, så får jag konstatera att era sammankomster är mer till skada än till nytta. Har du varit med på någon sådana sammankomster någon gång? Som har varit mer till skada än till nytta. Det här skriver då Paulus till en församling i Korint och funderar: hör ni pojkar och flickor, vad är det ni håller på med? Det här var ganska allvarligt själva verket förstås i det här sammanhanget. Därför att det fanns mycket där. För att lite förstå det här sammanhanget. Vi vet ju om att i Nya Testamentet så finns det alltså två stycken brev som står: första brevet till korintierna och andra brevet till korintierna. Men vem var de här korintierna? Det var de som bodde i Korint naturligtvis. Är det någon som har varit i Korint? Är det någon som har varit i Grekland? Det är flera stycken. Men då har ni varit ganska nära. Nämligen, Korint är faktiskt en stad, en plats, en riktig plats här på jorden. Och den finns i det nuvarande Grekland som på Bibelns tid och i Nya Testamentet kallas Akaja. Och när Paulus skriver brev så skriver han att de där borta i Akaja, eller nu ska jag åka till Akaja. Och det är inget märkvärdigt, det är Grekland. Och Korint, det är ju en stad som ni ser på näset mellan fastlandet och den här halvön. Jag tror den heter Peloponnesos. Och hur som helst så ser ni att på Bibelns tid så var Grekland, eller Akaja som det då hette, tudelat. Det var en stor ö och så var det fastlandet på andra sidan och så var det mycket vatten emellan. Och det var bara ett smalt näs som förband dem här. Det var 4 kilometer brett. Och det som gjorde Korint speciellt, det här var en stad alltså som hade funnits förstås jättelänge. Och den hade sedan kommit och blivit förstörd 146 före Kristus, har jag läst någonstans. Och så byggde Caesar upp den på nytt och gjorde det till huvudstad i det här området. Det ska inte bli någon historielektion, så det är lugnt, det är lugnt. Men jag tyckte att det är lite intressant i alla fall. Det här var en ganska stor stad. Det ska vi veta för det första. Det här är en stor stad mellan 100 000 och 600 000 under sin tid, så växte den och minskade och växte igen. Man räknar med att det var ungefär 200 000 när Paulus besökte dem. Det andra, så, jag menar, förutom att det var en stor stad så kan man ju fråga vad annat hände där. Och ni märker att den har ett ganska speciellt geografiskt läge på det här näset mellan de här landmassorna. Och det betyder att all trafik måste gå över det här näset. Det betyder att de var precis i vägkorsningen mellan fastlandet och den här halvön, så all handel måste genom Korint. Sen var det också det roliga där att havet här utanför i söder om den här Grekland, som var ganska stort fortfarande, Medelhavet, mycket stormar och farligt. Så sjömännen, de ville hellre fara den inre vägen, och då åkte de upp till Korint. Och så lastar man av fartyget alla grejerna och så konkar man 4 kilometer och så lastar man in ett annat fartyg och så får man vidare i det här smala sundet, eller det är inte så smalt men det är betydligt mer skyddat än havet utanför. Så det var en väldig trafik. Det var till och med så här att de mindre fartygen, eller båtarna, så tog man upp på land och drog dem över det här näset 4 kilometer och så i sjön på andra sidan. Så det var en väldig trafik här. Det var en väldig liksom massa handelsmän, en massa sjömän och business was booming. Det var fantastiskt bra business här. Det var mycket, mycket det här affärsverksamhet naturligtvis. Därför att båtarna kom med varor, folk skulle bo någonstans och så vidare bortåt. Det var väldigt aktivt där och mycket bra business för många, många människor där. Det som också var typiskt där, det kom folk från alla möjliga håll, så kom det också influenser från alla möjliga. Det var ju romare, det var greker, men det var också från hela Medelhavsområdet människor. Och alla hämtade de med sig sina uppfattningar och sina seder och sina religioner. Men det som man naturligtvis mycket hade här, så det var den grekiska religionen. Och man hade bland annat, har man då kommit underfund med, hade man ett stort tempel för Afrodite uppe på ett högt berg ovanför staden. Och när det var som värst eller som störst kan vi säga, så hade man en sådan, alltså Afrodite var ju kärleksgudinnan som det hette då. Och det ingick i den här kulten för Afrodite att man hade prostituerade som betjänade alla som kom till det här templet. Man hade 1000 prostituerade i den här staden, eller i det här templet enbart, som sedan utövade sin kult över hela stan. Och det blev till och med talesätt i det romerska riket att om man är en korintisk flicka så var det detsamma som en prostituerad. Så hela Korint var liksom ökänt i hela området. Sen var det ju en romersk huvudstad naturligtvis. Så det var ju också en blandning av grekisk och romersk. Och så var det lite judisk. I den här bibliska världen så har du den judiska sammanhang här också. Så det var en riktig sån här multikultig stad. Alla möjliga nationaliteter, många språk, många kulturer som möttes i den här stan. Och dessutom så var man sportfreaks. Alltså man ordnade sådana, de kallades, de hette på engelska Isthmus Games, alltså det här näset var liksom samlande namn, och man hade sådana olympiska spel liknande grejer där hela tiden, så man kunde vinna ära och kransar. Och när Paulus talar om den här liksom, att vi ska kämpa för en oförgänglig krans, så visste korinterna genast vad han pratade om, för de hade i sin egen hemstad de här spelen hela tiden. Om vi går till apostlagärningarna, jag kan ju visa en liten annan bild här på den här sundet och det här stället där Korint finns. Det kan ni titta på här medan jag bläddrar till apostlagärningarna. Den som har Bibeln kan ju följa med dit. Apostlagärningarna 18. Där berättas det om hur Paulus åkte till Korint, till den här stan. Där fanns ingen kristen församling. Men Paulus hade blivit kallad av Gud att han skulle åka till olika ställen för att starta församlingar. Och han kommer till den här stan, till Korint, som var ökänd, som var stor, som hade bra business och mycket, mycket det här prostitution, som man kan säga här, och annan liksom, man med allt det här var det stort festande, mycket alkohol och allt det här. Så det var liksom en ökänd stad för sin så att säga dåliga moral. Dit kommer Paulus. Om vi läser därifrån så kan vi berätta då att han träffar en jude vid namn Aquila och hans hustru Priscilla. De hade just kommit från Italien eftersom Claudius, alltså Jason, hade gett befallning om att alla judar skulle lämna Rom. Och Paulus, han kommer till de här två. Och när han hade samma yrke som dem så stannade han hos dem och arbetade, för de var nämligen tältmakare. Och så gick han till synagogan i stan och började predika om Jesus. Och många blev övertygade, men andra blev arga och gick emot honom och hånade honom. Då skakade han sina kläder och sa till dem: ert blod ska komma över era egna huvuden, jag är utan skuld, från och med nu går jag till hedningarna. Och så gick han därifrån, tog in hos Titius Justus, en man som fruktade Gud och som hade ett hus alldeles in till synagogan. Så egentligen kan man säga så här: tack vare de här envisa och oemottagliga, de var inte så väldigt mottagliga de här, så de tacka nej till Paulus undervisning. Då sa han, men då går jag till hedningarna. Och det hade ju Gud talat med honom redan tidigare, så det var ingen nyhet för honom. Men judarna fick också höra det, att eftersom ni inte tar emot det här budskapet, då ger jag det åt andra som vill ha det. Och där börjar ju egentligen Paulus verksamhet bland hedningarna. Och vem är hedningarna? Jo, det är vi som inte är födda judar, eller hur? Så vi har mycket att tacka korintierna för, eller hur? Paulus, han var där i 18 månader, 1,5 år. Och han undervisade de människor som hade kommit till tro och som hade börjat samlas omkring honom, som var de här första kristna i Korint. Han undervisade dem och lärde dem allt det här som har med kristen tro att göra. För de börjar ju egentligen i en helt annan värld. De börjar i den här businessvärlden, i den här afroditekulten. Och det fanns det andra gudar, det fanns Apollo, det fanns någon som var helandets gud. Ganska rolig grej egentligen, men det kommer tillbaka till det sen om en stund. Men i alla fall så är han där i 18 månader och sen lämnar han dem. Okej? Och när han då lämnar dem så får han höra rykten om vad som händer i Korint. Och han får själva verket ett brev av dem. Och så skriver han ett svar. Och så säger han att han ska komma och hälsa på, men sen så blir han förhindrad och så skriver han ett brev till. Och själva verket så tror man att han skrev flera brev än de två vi har i Bibeln. Men de två vi har här, det är de vi kan läsa. Det är de som blir bevarade. Jag tror att om vi ska förstå vad vi har för nytta, vad det är för nytta överhuvudtaget med församlingen, så har vi väldigt stor liksom glädje av att läsa första Korintherbrevet. För det här är då en församling som har fått höra evangeliet, har tagit emot det med stor entusiasm. Men de kommer från ett eget liv som gör att de egentligen inte förstår så mycket. Och eftersom de inte förstår allting så tar de och gör sina egna lösningar. Och därför måste Paulus beskriva för dem, nej men gör inte så där, gör så här. Det är inte riktigt så där, utan det är så här. Och tack vare att de var så nya, och tack vare att de var så vilda, tack vare att de gjorde så mycket tokigt, så har vi fått en fantastisk undervisning om församlingen och livet i första Korintherbrevet. Ska vi gå dit och titta lite? Första Korintherbrevet, första kapitel och första vers. Då skriver han så här till den här församlingen. Från Paulus, genom Guds vilja kallad till Kristi Jesu apostel, och från vår broder Sostenes till Guds församling i Korint, de som helgats i Kristus Jesus, de kallade och heliga, tillsammans med alla de som på varje plats där de eller vi bor åkallar vår Herre Jesu Kristi namn. Nåd vare med er och frid ifrån Gud, vår Fader och Herre Jesus Kristus. Man kan tycka vad som helst om församlingen i Korint. Eftersom Paulus skrev två brev som var fulla av förmaningar, så kunde ju en del dra slutsatsen att de var nog en dålig församling. Eller var de nu riktigt kristna egentligen? Var det alls en församling det här, eller var det bara en massa konstiga villolärare? Men Paulus, han är väldigt tydlig här, eller hur? Han säger, det här är ett brev från mig och från Sostenes till Guds församling i Korint. Nu var det ju Paulus som hade startat den här församlingen, men det var inte hans församling. Och det var inte någon speciell kyrkolinje eller någon sån här samfund eller sort av kyrka, utan det var Guds församling i Korint. Och vem är det som hör till Guds församling? Och det säger han ju genast här. De som helgats i Kristus Jesus, de kallade och de heliga. Det är någonting som har hänt med de här människorna som gör att de är en del av Guds församling. Det är någonting med dem och Jesus som har hänt, eller hur? De har blivit kallade till Jesus, till Guds rike, till att tro på honom, att följa honom. Och de har svarat ja, och de har bett om sina synders förlåtelse. De har blivit helgade. Jesus har helgat dem. Och därför kallas de heliga. Och vi har ju redan liksom konstaterat att de var inte perfekta. Vi ska prata lite mer om det här om en stund. Men de hade satt sin tro till Jesus. Och därför kallar Paulus dem de heliga. De som hade helgats i Kristus Jesus. Och det här är egentligen en ganska viktig poäng för oss när vi funderar på oss och kristenheten och att vara kristen. Att vara en Jesu lärjunge. Att tro på Jesus. Så är det ju inte det här att vi vet allting och kan allting och gör allting rätt. Utan det handlar om vår relation till Kristus Jesus själv. Det är ganska skojigt också att han tar med alla de som bor här. Och på varje plats där de eller vi bor, alla de nämligen som åkallar vår Herre Jesu Kristi namn. Vad betyder åkalla? Någon som vet? Vet vad åkalla betyder? Nej, jag gissar väl lite det. Så jag tog reda på det åt dig och åt er andra som inte heller kanske vet vad åkalla betyder. Vad betyder det när han talar om människor, Guds församling, sådana som bor överallt i hela världen som åkallar vår Herre Jesu Kristi namn? Är det någon som vågar på att, ni som är lite äldre som har hört det ordet förut, vad kan åkalla betyda? Alldeles. Ja, helt rätt. Åkalla kan skrivas om på det här sättet. Åkalla betyder be om hjälp, vända sig till Gud, bönfalla, ropa till, anropa. Nu vet du det. Vända sig till Gud, ropa till honom, bönfalla, be om hjälp. Inte var det så svårt heller det här ordet. Så kan du gå hem till mamma eller pappa någon gång hem och säga: jag åkallar dig pappa, kom och hjälp mig här nu med den här prylen som inte fungerar. Nej, skämta lite här. Men det är ganska bra att lära sig lite nya ord ibland, speciellt sådana som finns i Bibeln, så man förstår vad man läser, eller hur? All right. Paulus har alltså etablerat den här församlingen som vi just ska se, som är jätteförvirrad och jätte, liksom, ja, det är mycket som behöver förändras där. Han börjar med att säga att det här är Guds församling. Det här är något som Gud har gjort. Det är något som Jesus har gjort med människorna som gör att de här är både kallade och heliga till att vara Guds församling. Det är utgångsläget, det ska vi komma ihåg. När han sen går vidare och tackar Gud för de här människorna, för att de har fått så mycket nåd, för att de har blivit rika på allt i fråga om tal och insikter, och de har inte heller någon brist på nådegåvor. Vad är nådegåvor? Jag ska inte fråga dig nu, men vad är nådegåvor som han pratar om här? Det kommer också lite senare här i första Korintierbrevet väldigt tydligt vad nådegåvor är. Men det är gåvor som man får av nåd, som man får gratis, fritt, utan att förtjäna det. Det är en nådegåva. Och när vi talar om Guds nådegåvor, eller den helige andes nådegåvor som det står om här i det här brevet, då är det någonting som vi inte klarar av att prestera själva, men som den helige ande gör att det är möjligt för oss. Och i våra sammanhang och i kapitel 12, 13 och 14 står det mycket om alla de här bitarna. Speciellt i kapitel 12 och 14 så står det om de här nådegåvorna som den helige ande vill ge åt alla som hör till Guds församling, alla som har blivit helgade av Kristus, alla som är hans lärjungar. Det står om tungotal, om profetia, om helande och allt möjligt annat spännande som finns inbyggt i det som Gud vill med oss. Så han säger att det här är Guds församling som inte saknar någon nådegåva. De har alla gåvorna, eller hur? Om vi ska tro vad Paulus skriver. Säger han så här: ni väntar på vår Herre Jesu Kristi uppenbarelse. Vad betyder det här då? Jo, det betyder att de väntar på att Jesus ska komma tillbaks. Och han ska styrka er ända till slutet så att ni inte kan anklagas för vår Herre Jesu Kristi dag. Gud är trofast som har kallat er till gemenskap med sin son Jesus Kristus, vår Herre. Det var inte så komplicerat. Det var ganska enkel text, eller hur? Gud har kallat oss till gemenskap med Jesus och han kommer att hjälpa oss så att vi också kommer ända fram. Okej, så här har det ganska bra. Först är det Guds församling, sen tackar han Gud för den nåd och alla nådegåvorna, och sen börjar han prata lite allvar. Att nu är det också vissa saker som vi måste inte jobba med här. Och vad är det som han berättar om? Jo, splittringstendenser. Och det här man gjorde sig liksom lite, man var stolt över så här stora vishetstankar som man hade, för man var ju ändå i Grekland, alltså där alla filosoferna fanns. Men han gick tillbaka till det här, ni måste förstå det, att det ni har, det har ni fått av Herren. Och så berättar han om andens vishet. Anden uppenbarar en visdom som vi inte kan klara av att bara tänka oss till, utan vi får mer av Gud. Nåja. Och så berättar han lite om deras roll, Paulus roll och Apollos roll. Det är ganska viktigt sånt här. Och vi ska ju naturligtvis läsa hela det här brevet nu, utan bara komma fram till det här, att den här församlingen var Guds församling, hade massor med nådegåvor, men sen började han ta itu med vissa saker som hade spårat ur. Och vet ni vad som hade spårat ur? Bland annat var det så här att de skulle fira nattvard. Vi har alla en uppfattning om hur gör man när man firar nattvard. För vi har liksom etablerat en viss form och en liturgi kring det här med nattvard. Hur vi gör det i kyrkan, hur vi gör det liksom i olika kyrkor. Men på den här tiden så var nattvard någonting man firade i hemmen. Eller hur? Det var en del av en måltid. Och så började man samlas lite större skaror. Då tog folk med sig maten. Och på den tiden så drack man ju vin till maten. Det gör man ju förstås ännu fortfarande i de här länderna speciellt. Och det blev på det här sättet, och det står om det i kapitel 11, eller hur? Tack vare att de gjorde på det här sättet har vi fått veta hur man ska göra istället. Vi har fått lite anvisningar och instruktioner, de fick det också. Men hur som helst, vad de gjorde var det att de tog med sig picknickkorgen fullt med mat, de som hade. Och så tog de med sig ett antal vinflaskor och så satt de och åt och hade det gott där. Och vad hände? De som var rika kunde festa. Men de bjöd inte med sig de andra, så de andra fick gå hungriga eller de fick ingenting. Fick inte vara med i den här grejen. Det som kanske känns ännu konstigare var att de drack så mycket vin så de blev fyllan mitt i gudstjänsten och nattvarden. Så här var de här helgade, kallade, nådefulla, fulla av nådegåvor, människorna i Korint. Hur skulle det se ut om Betanienförsamlingen skulle ha sådana nattvardsgudstjänster? Nej, Paulus tyckte inte heller om det här. Det här var inte riktigt bra. Dels var det inte meningen att de skulle göra sig berusade. Det andra var att det också liksom blev orättvist och ojämlikt mellan församlingsmedlemmarna. Så han gav en bra instruktion i kapitel 11 i det här brevet sedan hur man skulle göra. Och det här var nog egentligen en ganska liten grej i den här församlingen. Jag har mer att berätta. I kapitel 5 kommer det en ganska stor jotto faktiskt. Som han menar att det här är underligt mer i Guds hus. I Guds församling. Att ni tolererar saker som inte ens hedningarna utanför på gatan tolererar. Som det fanns lagar emot både i Rom och i den judiska kulturen. Och det hade visat sig här då. Att i den här församlingen fanns det en man. Som hade ett öppet förhållande med sin pappas fru. Antagligen hans då styrmamma. Hur det nu funkar på den tiden. Men i alla fall inte hans mamma men hans pappas fru. Och det här var inte accepterat i samhället ens. Fast man hade allt öppen prostitution och allt det här i den här stan. Så det här var liksom oerhört underligt konstigt. Men i den här församlingen så hade de inte reagerat på det. Det var somliga som tyckte att vi ska vara toleranta och vi ska vara snälla och kärleksfulla och barmhärtiga. Eller vad man gjorde. Men hur som helst hade man inte tagit itu med det här. Så det här lät man vara tills Paulus tar upp det här och förmanar dem. Det här måste ni ta itu med. Och det roliga är ju det att i följande brev så tar Paulus upp det här på nytt och säger jag vet att det här var tufft. Jag vet att det här orsakar lite brottning och så här. Men jag är också väldigt glad att han har gjort bättring den här mannen och att ni har förlåtit honom och ni har låtit honom så att säga, stanna kvar i gemenskapen därför att han har ändrat sig. Så det liksom blev en förändring i den här församlingen. Det här grejen ledde dem var, men vet du vad de gjorde istället? De här var ju businessmen. Så för dem var businessen liksom mer helig än hur man levde tillsammans. Så att när de då hade lite olika åsikter om, eller de gjorde då, hur ska jag säga, kämpa om det här businessen, så blev de i osams och så började de dra varandra inför rätta. Och då säger Paulus, hörni, hittar ni nu inte någon vis kar eller kvinna i den här församlingen som kan hjälpa er med att liksom komma överens med de här sakerna? Måste ni gå till domstol och skämma ut hela församlingen inför hela folket för att ni inte kan liksom hitta ett samförstånd? För det var viktigt för dem. Så han tog dem i öra ganska ordentligt här. Nå, vad är liksom poängen? Varför berättar jag det här? Jo, därför att det är så här som du också har nytta av en församling. Att du får höra att det finns saker du behöver ta itu med. Och det finns saker som Gud bara vill signa dig med. Han vill ge dig och hjälpa dig med. Församlingen är ju inte liksom bara ett program, en underhållning för dig då och då när du tycker att det passar. Och församlingen är inte heller någonting som bara ger service åt en massa människor, vilket den också kan göra. Församlingen är först och främst det att du och jag ska få höra ett evangelium som befriar oss från det som förstör våra liv. Synden framför allt. Eller felaktiga prioriteringar. Fel fokus. Församlingens uppgift och våra mötens uppgift är att på något vis öppna dörren till ett större perspektiv. Det handlar inte bara om mig. Allt kretsar inte bara om mig. Utan det finns en som har faktiskt ett mycket större perspektiv på både mig och på min granne och på alla andra. Och han har en plan. Han har en bra plan för mitt liv och för ditt liv, för allas liv. Bara vi liksom connectar till hans stora plan. Problemet är ju det att vi är ganska envisa, precis som de där nere i Akaja, i Korint. Vi vill göra det på vårt eget vis. Och så försöker vi göra någonting och så ber vi Gud hjälp mig. Istället för att fråga Gud vad vill du att jag ska göra? Och då vet vi att vi har hans välsignelse med i vårt liv. Men som sagt, jag är väldigt glad över att korintierna var sådana här människor som hade olika utmaningar och problem i sitt liv. För tack vare att de hade de här problemen och behövde de här förmaningarna och behövde de här instruktionerna, så har vi ju också fått dem. Och jag skulle säga så här. Vi är nu inte något bättre egentligen än de här korintierna, eller hur? Vi känner nog igen samma processer, samma livssituationer, samma problematik och kamp med församlingens folk, med oss själva som korintierna här. Och vi lever i en likadan stad, fast det här nu inte är någon stad i Nickby, men samhället vi lever i är precis likadant. Att vi kan vara väldigt toleranta med saker som är väldigt allvarliga och väldigt nedrivande, och sen slåss vi om saker som är ganska obetydliga och borde vara enkla att lösa. Församlingen har ett uppdrag, det vill säga att du har ett uppdrag om du är med i församlingen, att föra in Guds perspektiv i tillvaron. Det som är fantastiskt med Korintherbrevet, vi kan ta lite det ännu innan jag slutar. Jag tror jag kommer att återkomma till Korintherbrevet, för det är fantastiskt. Fantastiskt budskap i det som passar precis för oss här i Sibbo idag. Här är om hur man ska leva, vad det är, om man ska gifta sig och hur man ska vara med sin fru och sin man och så vidare. Det är allt möjligt bra praktiskt här. De hade också massor med avgudatempel, så de fick jobba med det här. Hur ska man hantera det här som har offrats, kött som offrats till avgudarna, hur ska vi hantera det då i våra hem? Kan vi köpa sånt från torget? Men det som jag tycker vi ska titta på här till sist är just det här med församlingens liksom poäng. I kapitel 12 så talas om andens nådegåvor. Det här som den här församlingen hade så mycket av. Och som de också praktiserar väldigt mycket. Det är ju därför det står i det här brevet att ni ska inte alla tala i tungor på en gång, hela tiden, utan gör det med en viss ordning. Ni ska inte alla profetera, ni ska inte alla hålla på och hojta och ha er. Så låt det finnas lite ordning också. Men de hade i alla fall en stor glädje i att få tjäna varandra och betjäna varandra med andens nådegåvor. Och det är ju lite av det här som jag tycker vi kunde låta Korint liksom lära oss någonting. Och så tar han upp det här med kroppen. Han säger ju att församlingen kan liknas vid Kristi kropp. Vi tillsammans utgör en kropp. Och det finns en rolig detalj här nämligen. Han talar om olika lemmarna. Att vi kan liksom, vi måste komma ihåg att vi alla har vår plats i den här församlingen. Vi har alla vår plats i Kristi kropp. Vi har alla en uppgift. Vi har ofta egna gåvor och förmågor att föra in i den här kroppen. Och då tar han ett exempel om den här, just här i kapitel 12 då, om kroppen som är en, men har två armar och 10 fingrar och 2 öron och så vidare, ni vet. Lemmar kallas det. Kroppens lemmar, det är kanske också ett bra ord att lära sig vad det betyder. Foten är en lem och armen är en lem. Och så det finns många medlemmar i det här. Vet ni varför han hade den här bilden? Eller varför man tror att han hade den här bilden? Jag tycker det var lite rolig detalj som jag upptäckte när jag lite forskade i det här. Jo, det fanns nämligen en gud som hette Asklepios. Eller en grekisk gud då i den här stan som också en del dyrka. Och man trodde att han då var en sån här gud som kunde hela människor. Och då gjorde man så. Det här man då hittade alltså i arkeologiska utgrävningar. Man gjorde av lera. Kroppsdelar. Hade man ont i armen så gjorde man en arm av lera. Och så förde man den till templet för att man skulle få hjälp av Asklepios. Så det kan hända att Paulus han var lite påverkad av den här miljön där han ändå visste att de här bodde. Att de visste det här med lemmar och kroppsdelar. Det var väldigt bekant för korintierna. Det var liksom inte någon nyhet det här att det kunde vara en arm här och en arm där. Och jag vet, lösa kroppsdelar har nog inte någon större betydelse. Men när kroppen hänger ihop och allting fungerar, då blir det någonting bra. Och det är kanske det han vill säga här, att Eftersom det var en församling så de slogs lite med varandra om olika saker. Och de kunde splittras och gå åt olika håll. Så han menade, det här ska ni lägga av med. För det sårar hela kroppen. Och så tar han fram de här olika lemmarna då. Att förstå att du är en lem. Att ni är alla en lem i Guds församling. En del. En viktig del som inte egentligen kroppen klarar sig utan. Jag ska inte gå in i den här bilden desto mer, men jag tycker det är så roligt bara att det finns en koppling till en miljö där de här människorna som fick brevet också fanns. Vad har du för nytta av församlingen? Vad har vi för nytta av församlingen? Och vad har Sibbo för nytta av församlingen? Om det är den här församlingen, om det är lutherska församlingen eller det är missionsförsamlingen eller någon annan församlingsgrupp. Vad är liksom den allmänna nyttan? Fundera på det en liten stund. Har du tänkt på att det är någon nytta med det här? Talar man liksom med Bibelns språk, med teologins språk, så är det naturligtvis det att församlingen är en plats, och det här är lite spännande, där Gud kommer nära människan. Där Gud uppenbarar sig. Där Gud talar, där Gud gör saker med oss som är bra. Gud, han gör bara bra saker. Inte att de alltid känns så bra, men de ger ett bra resultat. Och jag menar, är det någonting som den här världen saknar, så är det Guds uppenbarelse och Guds närvaro, Guds kärlek, frihet och sanning och nåd. Den här världen håller på att få väldigt mycket inslag av rädsla, av lögn, av hat, av våld. Det har alltid funnits i mänskliga historier, men på något vis ser vi att det bara ökar på många håll i världen. Också i Finland blir attityderna hårdare och människor mår dåligt. Församlingens nytta är att förkunna att det finns en Gud som älskar alla människor, som kan ta bort det hårda och göra det mjukt, som kan till och med väcka liv i det som är dött. Människors hjärtan som är så hårda och kalla så att de är som döda, speciellt i relation till andra människor, det kan Gud förändra. Vad har du för nytta av församlingen? Jo, det är att du får höra det här som kan förändra ditt inre och mitt inre. Vi är helt lost, alltså. Vi är helt vilse utan att få höra vad Gud har tänkt för våra liv. Det är det som är församlingens funktion. Det är det som vi ska försöka skapa tillsammans. Och det är därför som Paulus säger att när vi kommer tillsammans, när alla lemmarna samlas, då ska vi alla ha någonting att meddela, någonting att ge åt varandra som vi har fått från Gud. Det är inte så att en har allting, alla svaren, utan vi får alla leva i den här relationen med Jesus där vi får ge åt en annan vad vi har fått. Och skulle vi förstå det här flödet från Gud till mänskligheten genom församlingen, det vill säga inte genom någon abstrakt konstruktion och organisation, utan genom dig och mig, det är vi som är församlingen, eller hur? Men om vi förstår det, att vi är kallade och helgade för att vara med i den här processen när Gud vill komma till människor som ännu inte känner honom och säga, jag älskar dig. Jag bryr mig om dig. Jag vill förvandla ditt liv. Jag vill ge ditt liv liv. Jag vill ge ditt liv kärlek. Jag vill ge ditt liv hopp. Jag vill förändra det där som är totalt omöjligt. Jag tror tänka på det här lite oftare, så skulle vi vara betydligt mer entusiastiska. Vi skulle bli lite som Korintierna. Det skulle slå över lite. Men hellre får det slå över än att det liksom bara vi sakta somnar in. Hellre får vi ta i lite för mycket än att vi tar i för lite. Så att min bön är att den helige ande idag har liksom väckt upp en liten sån här intresse hos dig. Att ta reda på vad Gud vill göra genom församlingen. Det vill säga genom dig tillsammans med alla de heliga. Var de än bor, om de sen bor här eller där eller var som helst. För det är det som är Paulus perspektiv. Guds församling, det vill säga de som tror på Jesus. De har fått nåd, de har blivit helgade. Och de har blivit kallade att vara Kristi kropp på jorden. Och när de tillsammans öppnar himlen över jorden, då börjar det hända fantastiska saker. Så vi borde lite vända på den här föreställningen om församlingen, att det nu är en sån här intresseförening för lite religiösa människor som träffas då och har lite kaffe tillsammans eller sjunger en gammal sång. Eller come on! Det är inte församlingen, det är inte tanken med församlingen. Tanken med församlingen är att Gud ska komma nära. Att Gud ska göra saker. Och att vi ska liksom få lite större perspektiv än det vi själva går när vi gräver ner oss i våra, vart vi nu gräver ner oss, ja. Så att jag hoppas att den här församlingen ska få liksom växa i den här visionen av att vi har ett mycket, mycket större uppdrag än vi ens har kunnat föreställa oss. Att du har en större kallelse, en större liksom plats i den här tillvaron än vad du har kunnat tänka dig. För att om du bara försöker gräva ut ett plats åt dig själv, kommer du inte långt. Men när du låter Gud säga att här vill jag att du ska vara, här vill jag att du ska göra det här, och jag vill hjälpa dig, jag vill ge allt, alla nådegåvor som du bara behöver, kommer jag att ge dig. Det är församlingens nytta. Det är det som nyttan du har av församlingen. Att du får tag i Gud. Och andra får tag i Gud genom dig. Det är ganska fantastiskt. Nå ja, då behöver jag inte säga mera. Ska vi be? Och nu tycker jag så här. Att vi ber, naturligtvis, den som ber i ditt hjärta. Du får be också högt om du vill. Men du får framförallt svara Gud. När han kallar dig och säger, vill du vara med? Vill du vara med i min församling? Och liksom ta det jag ger åt dig och ge det åt någon annan. Vill du vara med och förverkliga min plan? Vill du vara med och bygga en plats i Sibbo? Här på jorden där jag bor, där jag uppenbarar mig. Där jag förändrar mörker till ljus, död till liv. Det omöjliga blir möjligt. De hopplösa får hopp. De som är vilsna, de hittar hem. Det är det som det handlar om. Vill du vara med på det, så säger ditt hjärta, Jesus, jag vill vara med. Skriv upp mig också på din lista av medarbetare. Jesus, jag tackar dig för att vi får höra din kallelse idag, Herre. Kallelse att komma med i ditt stora, stora arbete. När du har tänkt ta tillbaks människors hjärtan till ditt underbara rike. Ge liv åt dem som är döda. Och jag tackar dig, Jesus, för att vi personligen får komma till dig just nu och säga, Jesus, jag vill vara med. Jesus, jag vill vara med. När du förändrar den här världen. När du kommer in med ljus i mörkret. När du kommer in med kärlek istället för hat. När du kan komma upp och lösa upp bitterheten och ilskan och hatet. Herre, tack för att du kan befria människor från det. Och tack för att församlingen får vara ett redskap för det. Tack för att du ger åt oss förmågan att se vad du har tänkt och leva därefter. Tack Jesus, vi får lära oss av församlingen i Korint. Hjälp oss Herre att ta till oss Herre, både förmaning men också uppmuntran. Både sorgen men också glädjen. Jag tackar dig att vi får idag göra ett beslut att söka ditt rike först. Att varje dag bjuda in dig i våra liv. Att vi imorgon när vi vaknar kan säga god morgon Jesus. Vad ska vi göra idag? Vad vill du? Vad har du förberett för mig idag? Vilka människor ska jag möta? Vad ska jag göra med dem? Jesus, tack för att du vill lära oss. Och du kommer att fortsätta med det här under tiden framöver. Amen.